Hörni, jag vill bara börja med att ge en eloge till var och en som har tagit sig genom snön idag. Är det någon som har skrapat en bil? Skottat en bil? Knuffat en bil? Är det någon som har cyklat idag? Wow! Alltså, cyklist, jag stod vid fönstret. Vi bor som på tredje våningen och tittade ut. Och så stod jag bara, alltså wow. Bra, heja till alla människor som kämpade genom snövrosten. Jag skrev till min pappa och frågade hur mycket snö det kom i Umeå och han sa noll. Och då kände jag, what? Jag har flyttat till rätt plats. Jag är van vid snö och ingen är gladare än jag. Det kanske låter konstigt, men jag känner mig hemma när det blir snöstorm. Hörni, tillbedjan. Darwin, han definierar människan som homo sapiens, den tänkande människan. Det finns många teologer som definierar människan som homo adorans, den tillbedjande människan. För att människan är i sin natur tillbedjande. Vi ser det här genom Bibeln väldigt tydligt. Det är liksom en ständig kamp med Israels folk och deras tillbedjan. Och Gud bara, nej men hallå, ni ska tillbe mig. Och de bara, ja, vi ska tillbe dig. Och sen så tillber de något annat och han bara, hallå, ni ska tillbe mig. Och Gud får liksom gång på gång påminna hans folk om att hallå, det är jag. Det är jag som är er Gud. Och ett av de 10 budorden är att ni ska inte ha några andra gudar än mig. Och idag så kan vi tänka, vadå gudar? Alltså, vi har ju inga gudar på samma sätt. Men på Bibelns tid och så var gudar var någonting liksom mycket mer relevant. Det var många olika religioner och gudar som man verkligen liksom tillbad. Och idag så har vi inte riktigt så här marmorstatyer på torget som vi stannar upp vid i stadsbilden och tillber på varje jobbet. Men ändå så är det högst relevant att fundera på vad vi tillber. För vi tillber. Vi tillber kanske inte bara på samma sätt som man liksom tänker sig. Vi tillber med vår tid, vårt fokus. Det kan vara våra pengar, vår passion, där vi liksom riktar vårt hjärta. Och det kan vi ju göra till mycket i livet. Vi kan göra det till vår profession, till vårt företag, till pengar, till olika intressen. Det kan vara musik eller sport. Det kan också vara liksom en passion som har med det du liksom aktiverar dig för, en politisk åsikt eller vad som helst som liksom tar ditt fokus och det du riktar dig till. Och hör mig rätt när jag pratar om det här. Det är ju inte sånt, det är inte dåligt. Det är ingenting som inte ska finnas i vårt liv. Men frågan är vart liksom vårt hjärtas tillbedjan är sådär i huvudsak. Jag vet inte. Synonymer till tillbedjan är då att ära, dyrka, värda, hylla, beundra, se upp till, idealisera, avguda, adorera, älska, svärma för. Ja, det stod så. Jag vet inte med er, men det hängde någonting med mig när vi går in i november. Och speciellt nu när snön också kommer. Jag börjar liksom längta och blicka och smyg. Liksom planera för julen och december. Min Pinterest börjar vara så där. Kanske man ska man ha någon julbelysning. Och jag liksom går via Claes Olsson och funderar på man kanske ska vi ha en julstjärna till. Och liksom det är absolut ett sätt att ta sig igenom november också. Men att liksom mitt fokus blir liksom det händer någonting när jag får liksom bara inspireras och tänka på julen och speciellt att liksom göra hemmet till en mysig plats. Men Det sker inte först december, det är jag väldigt noga med. Första advent, då pyntar vi hemma. Och jag är nog också ganska minimalistisk. Förra advent kom Benjamin hem och bara,
vars är julpyntet?
Och jag bara, well. Men det är någonting, tror jag, vet inte, men när jag får fokusera på något annat, då kan jag glömma mig själv en stund. Och det är väldigt skönt. Och jag tror att mycket när vi tillber och tittar, eller när vi liksom fokuserar på något annat, så är det också som en parallell resultat, är att jag får kliva bort från mig själv. Och det är skönt. Så just nu kan jag bara strunta i mina egna problem, och så kan jag ägna mig åt något så okomplicerat som hur vårt hem ska bli liksom lite mer stämningsfullt till jul. Och det är någonting i det att människan vill se bortom sig själv. Och då är min fråga till dig ikväll. Vad tillber du? Den får hänga i luften lite. Jag vill utgå från Apostlagärningarna. Och ska läsa från Apostlagärningarna 16. Och bakgrunden här är att Paulus och Silas, de går runt på stan eller något sånt. Och i några dagars tid så har det varit en kvinna som har ropat efter dem. Och ropat om att de är den högsta gudens tjänare och dadadada. Och man vet inte så mycket om det annat än att Paulus, jag tolkar det som att han blir lite less. Och sen så, för hon är liksom fylld av en spådomsande. Så hon går runt och skriker och säger saker. Men hon är också en slavflicka som då rika män tjänar massa pengar på, för att hon spår om människors liv. Och Paulus, han bara blir lite less och bara talar till den onda anden och dra. Och så gör den det. Och då inser de här männen att vi kommer inte kunna tjäna pengar på henne. Och där hoppar vi in här. I vers 19, Apostlagärningarna 16 och 19. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får antal följa. Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. Och när han nu fick en sån befallning, då satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla spojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte illa, vi är här allesammans. Och då bad fångvaktaren om ljus och rusade in. Och så föll han skräckslagen ner för Paulus och Silas. Sen förde han dem ut och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Jag tycker det här är en fascinerande berättelse. Och jag skulle vilja ta 3 punkter från den när det kommer till lovsång. Vi har här då först och främst ett rättssystem som är uppåt väggarna, för det är någon rik person som bara: jag tjänar inte pengar längre, och den här personen är orsaken till det. Och så blir de kastade i fängelse. Och vad gör de då? Jo, de sitter där. Vi får veta att det är mörkt. Det är förmodligen kallt, fuktigt. Och de sitter fast med sina fötter. De kan inte göra någonting. Och det de gör är att de börjar be och prisa Gud. Den första saken som jag vill säga om lovsång är att det är en tillflykt. När du inte vet vad du ska göra, när du inte kan göra någonting åt din situation. När du sitter med dina fötter i stocken och inte kan göra någonting. Låt lovsång vara en tillflykt. Ett redskap som du kan ta till som bara i den situationen. En plats dit du kan gå var du än är. Är lovsång som en plats där du kan kliva in liksom, i din ande. Jag började tänka i morse på min mamma. Hon älskade lovsång och hon hade alltid på lovsång där hemma. Och det var den här Bo Hjärpehags skiva. Alltså den gick alltid i köket hemma på den här CD-spelaren. Och hon sjöng och hon spelade på sin gitarr. Och när vi var hemma och jag var liksom tonåring, jag tyckte inte att det var så cool musik. Men jag kunde ju liksom gå från köket där det var den här Jesus, Guds dyra offerlam. Har ni hört den? Det vill jag ära. Något sånt. Jag tyckte inte jag var så cool. Så gick jag till mitt rum så kunde jag lyssna på Take, take, take it all. Jesus, we're living for your name. Typ. men det blev lite jobbigare när vi var på affären och mamma började sjunga lovsång. Alltså min liksom tonårs... men det kanske var lite pinsamt oavsett. Men när mamma gick där och bara, Jesus, tack för Golgata kors. Jag bara, alltså vad händer? Och då så vet jag att jag ganska snabbt märkte att metod att avbryta henne, det funkade inte. Jag var så här, alltså mamma du sjunger. Alltså hallå, och hon, det var ju inte någon liksom, hon var inte omedveten om att hon sjöng. Hon var bara så här, Olivia jag sjunger vad jag vill. Och när jag vill. Och jag bara, okej. Okay. Så min metod blev istället att så här, du mamma, vad ska vi göra på lördag? För att liksom, skämmigt. Men jag vet inte om lovsången var hennes liksom tillflykt för att ta sig igenom veckohandlingen med hennes tonårsdotter kanske. Men jag vet att lovsång är en plats dit du kan gå. Oavsett. Och du får sjunga när du vill och hur du vill. Oavsett om det är högt eller om det är bara i ditt inre. Så kan du alltid bara vända ditt hjärta till Gud i lovsång. Oavsett din situation. Den andra saken är att lovsång ger dig ett nytt ramverk, framework tycker jag. Jag vet inte om ramverk på svenska. Men när du sjunger ut de här orden och den här lovsången så ger det dig ett annat perspektiv på din egen situation. Det gör att du talar ut saker över ditt liv som du kanske inte hade gjort om du själv hade suttit och tänkt. Liksom. Och därför är lovsång ett redskap där du får rikta ditt fokus på vem Gud är. Och din ram får liksom bli, okej, Gud överger mig aldrig. Han har gjort det förut, han kan göra det igen. Han har vunnit överallt. Och du, liksom, du har det perspektivet till din tavla. Nu är det inte jättemodernt med ramar. De är ganska minimalistiska. Men alltså, oj vilka feta ramar. Som det kan, såna här guldramar. Som, alltså det är världens träsnickeri. Och när man har en stor fet ram, då tittar man inte så mycket på tavlan. Fast man tittar också på tavlan. Men i lovsången så får du ett nytt perspektiv. Du får ett nytt ramverk som gör att förhållningen till din situation. Din situation är densamma, men du ser på den på ett annat sätt. För ditt perspektiv är, du liksom påminns om Gud i ditt liv. Och Gud får bli större och du får bli mindre. Och den tredje saken är att lovsång, det lossar bojor. Jag har upplevt bara inför den här kvällen, och jag tror, jag är övertygad om att det finns någon eller flera i det här rummet där steget från din situation till ditt mirakel är att du börjar prisa Gud. Att du får riktigt börja prisa Gud. Inte utifrån din situation eller på grund av din situation, utan bara för att han är den han är, oavsett din situation. Lovsång är inte en känsla, inte en respons eller en spegling på vad som händer i rummet, utan jag tror att lovsång är ett beslut. Att just nu så spelar ingen roll mig, utan nu Gud får bara du spela roll. Och nu handlar det om vem du är. Han som gör en väg där det inte finns en väg. Han som är densamma igår, idag och för evigt. Han som älskar dig. Han som aldrig kommer överge dig. Han som alltid står där med öppna armar. Han som vet precis hur du har det. Han som har skapat dig. Han som är din fasta klippa. Han är din borg. Han är okomplicerad. Han är bara rakt övertygad om att du är viktig för honom och du är hans fokus. Så han som har lösningar och vishet för alla dina situationer. Han ska du bara prisa. I bara en övertygelse om att Gud, det spelar ingen roll. Men sen är också det fantastiska med Gud. Att i lovsången behöver vi inte strunta i oss själva. Utan i lovsången får vi komma med allt som vi är. Och bara representera hela vårt liv. Och bara ge det till honom. I hans närvaro. Inte utifrån vår situation. Eller på grund av vår situation. Utan på grund av att han är den han är. Och att han har gjort det han har gjort. Så får vi bara prisa honom. Och jag tror att Paulus och Silas, jag tror kanske inte att de hade speciellt mycket liksom power i lovsången där i fängelset. Alltså ibland kan vi ju predika det som att de prisade Gud så att fängelseväggarna föll ner. Men jag tror att, alltså om jag tänker mig in i deras situation, att de hade blivit piskade, de hade blivit av, liksom, de var nakna, de satt där och deras fötter var fast. Och jag tror att det var liksom bara en, de bara riktade sitt hjärta till Gud. För vad skulle de annars göra? Och jag tror inte heller att de visste logiken, att om vi prisa Gud nu så kommer nog våra bojer att lossa och alla andra kommer att bli fria och fångvaktaren kommer bli frälst. Jag tror att de bara prisade Gud för den han var. Och då kom Gud med lösningen på deras situation. Ibland så är vi väldigt bra på att hylla andra saker. Vi är bra på att liksom hylla någon som fyller år eller heja på ett hockeylag, eller vi är bra på att liksom ge respons till människor eller saker som vi hejar på. Sen när vi kommer till kyrkan då bara men jag tror också att det är för att ibland så sätter vi upp liksom sätt hur vi ska prisa Gud eller hur vi ska lovsjunga honom. Men det finns inga rätt eller fel. Och du måste liksom inte så här, ge dig hän med hela din kropp. Men du kan också göra det. Och jag tror att det är viktigt att liksom, det handlar om ditt hjärta. Och ditt hjärtas lov till honom. Det handlar inte om hur du lyfter dina händer. Eller hur du sjunger. Eller hur du gör. Men jag är övertygad om att när ditt hjärta bara riktar sig till honom. Och när vi prisar honom. Då kommer han ge respons rakt in i din situation. Men sen tycker jag också att det är väldigt mäktigt att Paulus och Silas lovsång, den ger inte bara resultat för dem själva. Utan alla fångar blir fria, eller alla fångar blir liksom, dörrarna öppnas till alla fängelseceller. Och lovsången finns liksom för din egna stund med Jesus, men det är också någonting väldigt mäktigt att lovsjunga Gud tillsammans som vi gör här ikväll. Och vi ska fortsätta att göra det nu, och om det inte är för din egen situation så kanske det är din granne som behöver att du bara ger dig hän och prisa Gud och Jag tror att det finns bojor som kommer att brytas ikväll. Bara för att vi bara ger Gud ära.